Ska vi, orkar vi stå upp tillsammans lite? Halleluja. Ikväll så kan vi inte förvänta oss ännu en gång att någon människa kan åstadkomma någonting, utan det är bara den helige ande. Tänk vad skönt att få vara i den här kyrkan ikväll. Behöver vi inte längta bort någon annanstans? Allt det du behöver finns i den här kyrkan ikväll. Frälsning, befrielse, helande. Ibland så finns en tendens att vi i Sverige, vi vill längta bort, för det är så mycket bättre någon annanstans. Men det är bedrägligt. Det blir en jakt på någonting som vi har förlorat. Vi har förlorat tilliten och förtröstan på Gud, att Guds rike är här och nu. Guds rike, sa vi igår, det är där Guds vilja sker. Guds rike är där hans herravälde råder. Och Guds rike är i den här lokalen därför att Gud är här. Amen. Och du vet att vi kan bara förvänta oss att allt det vi längtar efter kommer från himlen. Och ibland så kan det vara bra att som ett barn faktiskt, inte att man blir barnslig och inte naiv, men att ha en tro som ett barn, står det. Att kanske räcka sina händer, vet, och sträcka upp sina händer. Det kan vara ett litet mirakel för någon ikväll, va. Men kanske att du behöver ett mirakel då, att våga räcka dina händer och så bara börja tacka Gud där det står nu. Känns det okej så gör du det, annars så... Känns det inte okej så står de med armarna rakt neråt och försöker ta om du kan. Fader, så bara tackar vi dig för den här stunden, Herre. Herre, vi vill lyfta våra händer mot dig och vi vill bara välkomna dig, helige ande, att tala till oss, att uppenbara din vilja för våra liv, Herre. Tack för ditt ord som är levande. Ditt ord som alltid gör någonting med oss när vi läser det, när vi hör det och när vi förstår det i ljuset av den helige ande. Tackar att vi bara får förvänta oss att himlen är öppen ikväll. Att dammluckorna kan få öppnas ikväll över våra liv, Herre. Tack för den som behöver uppmuntran ikväll. Tack för den som behöver ett vidrörande från dig till sin kropp. Den som behöver det till sin själ, sina känslor och den som behöver det till sin ande, Fader. Tack att du är med raktarnas Gud, Herre. Tack att du är den som vill återupprätta ditt rike mitt ibland oss. Och du vill återupprätta oss till ande, kropp och själ fullt ut, Herre. Tack att du är den enda som kan göra det. Och därför så ber vi dig, Fader, att du kommer med den helige ande ikväll och levande gör ordet, uppmuntrar oss, korrigerar oss, fyller oss med trons ande så vi kan gå ut härifrån ikväll och bara känna en glädje i den helige ande. En glädje över att vi behöver inte längta bort, vi behöver inte söka någon annanstans, utan ditt rike är här och nu och vi tar emot dig i våra hjärtan på samma sätt som vi blev frälsta. När vi tog emot dig i våra hjärtan så tar vi emot ditt rike, vi tar emot helande, vi tar emot upprättelse till ande, kropp och själ, Herre. Tack för den här kvällen, tack för lovsången ifrån våra hjärtan. Tack att vi får tillbe dig och ära dig, du som står över allting annat. Du som är alfa och omega, du som är trons upphovsman och dess fullkomnare. Och tackar dig för att ingenting av det du har sagt, ingenting av det som står i dina löften kommer någonsin att vända fåfängt tillbaka, utan det kommer att verka till vad det var ämnat till, Herre. Och vi tackar dig, Fader, för den här regionen, Ullånga, Kramfors, Bålstabruk, Herre. Vi tackar dig för att du har börjat på någonting i andens värld. Vi tackar dig för att du vill lägga ditt andliga pussel. Den ena pusselbiten efter det andra ska läggas till rätta och du ska göra det med varsam hand. Med en ödmjukt hjärta vill du föra ditt rike framåt, Herre. Och vi tackar dig för den här kvällen. Det är en fantastisk kväll inför ditt ansikte och vi ger dig all äran i Faderns, Sonens och den helige andens namn. Och allt folk är så kraftfullt. Amen. Innan du sätter dig ner, hitta någon som ser glad ut. Hugg tag i den första personen som ser glad ut. Och så säger du någonting uppmuntrande. Det kanske var svårt för en del. Halleluja, det ställer ju lite krav på oss. Jag skrev på min statusuppdatering idag på Facebook, så skrev jag så här: gör någon, uppmuntra någon, det gör dig glad. Ja, jag fick massa kommentarer direkt, vad häftigt. Uppmuntra någon, det gör dig glad. Vi behöver uppmuntra varandra, vi behöver vara glada. Och den glädjen jag talar om ofta, det är inte den där glädjen som man kanske ser på utsidan, men man kan ju ha jätteproblem i livet. Man kan gå igenom svårigheter, sorg, död och bekymmer. Men det finns en frälsningsglädje, vet du. Glädjen i den heliga ande som sträcker sig djupare. Ibland när man kommer till församlingar och så där, och stora och små, så tittar man ut över folkskarorna, så ofta ser man minst en som är döpt i ättiksyra och sirap. Ja, man funderar på liksom, har de förstått vad frälsningen är? Men med all respekt så vet vi att vi går igenom tuffa saker. Det gjorde till och med Jesus, va? Han fick till och med plikta sitt liv. Ja. Men han var glad i den helige ande. Han uppfylldes allt mer av den helige ande. Han hade glädjens olja över sig. Jag menar, och vi vill ju bli mer lik Jesus. Är det inte så? Ja? Så vi ska bli mer och mer glada i Gud. Ja. Och bara glädjen i Gud kan ju få den mest religiösa människan att bli andligt nervös. Ja. Det finns ju människor som inte klarar av glada predikanter. Som liksom funderar på, har de inga problem överhuvudtaget? Jo, det är just därför vi är så glada. För glädjen i Gud är med styrka. Så vi skrattar bort mycket av våra bekymmer. Jag och min fru Maria, vi har 5 barn tillsammans. Och jag ska säga en sak som kommer att chocka en del. Men jag gillar chockterapi. Vi bestämde oss för några ord. Det var ett ord som kom till oss. Vi kan ju läsa Guds ord, ni vet. Och det blir ett logos. Men sen kan ett logos bli ett rema. Ett gudomligt ord som du känner i din helige ande bara ta tag i dig. Och vi läste ett ord, det här är ungefär 12-13 år sedan. Och så läste vi detta, gör er inga bekymmer. Kasta det på Herren. Gör er inga bekymmer. Från den dagen så bestämde vi oss för, vi har inga bekymmer. Det är lite provocerande, eller hur? Framförallt för en ångermanlänning. Nej, jag vet inte. Men det står faktiskt så. Det innebär inte att vi har problem. Problem har vi, och de löser vi. Men bekymmer, det ordet menas att det är någonting som gnager på insidan, som ligger över dig, som drar kraft, energi och som drar ifrån dig frälsningsglädjen och drar fokus ifrån det Gud har bestämt, hans löften. Visst, vi har bekymmer som kommer över oss, men vi kastar det på Herren. Och från den dagen så blev jag helt löst. Vi kan möta det som många tycker är bekymmer. Men då säger vi har inga bekymmer, vi har kastat det på Herren. Så får han lösa detta. Har vi problem, då löser vi det. Amen. Det kan låta lite provokativt, men jag är en sån predikant. Och jag tänker fortsätta med det. Därför att jag tror att det som står i ordet är sant. Det finns allt för många som tror på Jesus men som inte tar löftena till sig. Men att tro på Jesus, det är att tro på löftena. Och när trons ande kommer över oss, som vi behöver mycket mer av i Sverige. När trons ande kommer över oss och när uppenbarelsens ande öppnar våra andliga ögon. Och så plötsligt så ser vi vad det faktiskt har stått hela tiden. Så står det, vi har inga bekymmer. Och det beror inte på oss att det går så bra i församlingen. Det är Guds nåd. Och vi kan aldrig övertyga människor med våra ord att någon ska bli frälst. Det är den heliga ande som ska göra. Jag menar, vad är vårt jobb då? Jo, det är att leva i anden, predika, undervisa och vittna om den Jesus som vi har fått uppleva. Mer kan vi inte göra. Men det ska vi göra. Och till och med där behövs det utmaningar i Guds rike. För det är många som går omkring och bara ser sitt kristna liv som att det är kopplat till en kyrkobyggnad. Man fyller sitt liv med massa verksamhet och massa möten och bönesamlingar. Och så tror man att man har uppfyllt sin plikt. Nu är jag kristen nog, va? Nu har jag visat både pastorn och ledarskapet att jag tror i mina samlingar. En dag när vi kommer till himlen, jag tror jag sa det igår. Jag vet inte hur det ser ut, men jag tror inte Jesus eller ängeln eller vem som står där nu då. Kommer fråga mig hur många versar jag kunde i Bibeln. Hur många möten jag gick på. Han kommer aldrig fråga om det. Han kommer att skanna av mig, vet du. Och se om jag var lydig. Det han sa till mig att göra. Hur många bibelversar levde du, Morgan? När jag sa till dig att profetera. När jag sa till dig att göra det och leva på det sättet. Vad gjorde du då? Tog du emot den helige ande så att du fick kraft att döda köttet. För det är inte Gud som ska döda köttet åt dig. Det ska du döda själv. Du ska gå fram som en riktig slaktare, vet du. Slakta allt i din väg som är av kött. Och det klarar vi inte själva. Det måste vara den heliga ande. Så vi har mycket i vårt land i Sverige. Mycket av det som jag kallar för heliga kor som vi måste skjuta. Det är underbart att, vet du, få skjuta heliga kor. Vilken chocköppning på mötet, va? Jag tror det är så här att den helige ande är, eller jag vet att det är så, den helige ande är sanningens ande. Den helige ande är sanningens ande. Har ni tänkt på en sak, att den helige ande rör sig i mycket större omfattning än vad vi tror? Det är inte bara i liksom våra möten som det profetiska fungerar, eller vi känner liksom ett gensvar i anden. Jag kan bara lyfta en sak som jag är helt övertygad om, att den här Saudi-affären som nu pågår i Sverige. Varför tror ni den kommer just nu? Jo, därför det finns ett folk i Sverige som har bett att allt det som är av blod på våra händer, för att Gud ska rensa vår nation, så ska alla lik, jag har själv varit med och bett en sån bön i nationella bönegrupper, alla lik som finns i Sveriges garderob ska upp till ytan. Och de som, allt det här som berör vår historia och som inte är rättfärdigt inför Gud, det måste upp till ytan. Så självklart är det så att en nation som lever starkt i anden och lever och ber, så kommer det hända saker i vår nation. Jag blandar aldrig ihop religion och politik, men Guds ande rör sig över alla skikt i samhället. Det bara är så. Så att den helige ande är så mycket mer än bara ett starkt eftermöte. Ni vet, när man kan uppleva saker. Det är inte den helige ande. Går så talar jag om att den helige ande är en person. Och han är symbios med fadern och sonen. Och han är inte en kraft bara, men han har kraft. Och det känns ibland. Men det är en person som jag kan ha relation med. Och han hjälper dig i vardagslivet. Han uppmuntrar dig, korrigerar dig. Han målar en bild av Jesus, vem han verkligen är. Och ju större bild du har av Jesus, desto större tro får du. Är det inte så? Jonge Sjö säger ju så här i en av sina böcker, han skriver att han hade en bild av en stol i sin församling i Sydkorea. En stol. Och därpå satt Jesus i den stolen. Och ju mer man lovsjöng och tillbar och ärade Gud, liksom vad i fanns ansikte, desto större blev stolen. Och desto mer Jesus fanns det plats i stolen. Och ju större han blev, desto mindre blev folket automatiskt. Så ju mer vi tillber och lovar och fokuserar på honom, desto större blir han. Och desto större han blir, desto större tro får du på Gud. För Gud är en stor Gud. Hallå? Gud är en stor Gud. Han sände sin egen son. Och han visste när han sände sin egen son, jag måste offra honom. Och vi pratar väldigt sällan om den smärta och det lidande som Gud upplevde när han sände sin egen son och visste vad han skulle gå igenom. Tänk dig själv att ha en son eller en dotter och veta att du ska offra. Det är en hemsk tanke. Den smärtan, det som Gud sände, gjorde han och sände en del av sig själv genom Jesus Kristus. Och han var villig att gå ända in i kaklet. Han kunde ha klivit ner från korset. Han blir smädad och hånad ända in i det sista. Om det är Guds son, så kliv ner från det där virket. Han skulle kunna ha gjort det ögonblickligen. Men han valde att ge bort sitt liv. Och på grund av när han säger det är fullbordat. Och när förlåten lämnar ända uppifrån ända ner. Nu överste prästerna som har hånat och jäckat honom. Står där och får en chockupplevelse. Och tänker och säger, det kanske ändå var Guds son. När vi säger i vårt västernland, Sverige, Skandinavien, att han är uppstånden. Så reagerar vi inte i ryggmärgen. För vi tycker, ja men det vet vi väl. Men han är uppstånden. Jesus lever. Lika verklig som Lars-Åke är här. Lika verkliga Jesus. Han sitter på faderns högra sida. Det är ingen euforisk kraft eller mystiskt fenomen eller en, ni vet, spacey, spooky, wookie grej. Det är en livslevande person som bara väntar på trumpetsignalen att han en dag ska komma tillbaka. That's it. Och under tiden så håller vi på och skjuter mot varandra. Diskuterar trivialiteter. Håller på och diskuterar vem som är störst, bäst och vackrast. Vem som har den hippaste, happaste församlingen med mest teknoprylar, rökbomber och handgranater. Och så reser jag öst och möter tusentals människor, ungdomar. Vi kan samla i en gammal nedlagd industrilokal. Människor bara hungrar, Guds kraft bara går som böljor genom hela lokalen. Cancertumörer faller av, blinda får sin syn, döva får sin hörsel. Och det finns ingenting av någonting som är hipp. Ingenting. Vad är det? Längtan, en hunger efter Jesus. Som är den enda som kan förändra och förvandla våra liv. Och i Lukas evangeliet, om du följer med mig dit ikväll. Vi börjar där ikväll. Jag ska ha ett mycket viktigt budskap ikväll till oss. Ett uppmuntrande, utmanande budskap. Och det gäller alla här inne. I Lukas 24 vet du, så står det om att Jesus har stått upp från de döda. Man berättar det här och det står att Maria, Magdala, Johanna och Jakobs mor Maria, de berättar det här. Men det som kvinnorna berättade uppfattade dessa som tomt prat. Och de trodde inte på dem. Hur är det idag? När till och med jag som predikant möter och predikar om Jesu uppståndelse, så möter jag de som säger sig vara kristna, men de reagerar inte. Jesus är uppstånden! Och när jag säger det i Afrika, vet du, så går det en chockvåg av Guds kraft genom mötet, vet du. Och de bara blir helt loss, vet du. Yes! Han lever! Jag tar emot mitt helande! Pang, så får de syn tillbaka. Vad är det som skiljer? Vi ska alltid förklara allting med metafysiska lagar och vetenskapligt humanistiskt tänk. Och det finns någonting som vilar över västvärlden som har förstört oss. Religiositet, lagiskhet, farisism, otro. Och så står det att de vägrade tro på det. Det var tomt prat. Men Petrus, den är Petrus. Ja, hur många av oss har inte irriterat oss på Petrus? Den intensiva, energiska som står upp i alla väder och bara står på, vet du. Jag tackar Gud för Petrus. Då finns det någon som jag kan identifiera mig med. Va? Han springer iväg till graven, lutas in och så ser han att han inte är där. Så går han hem fylld av förundran över det som har hänt. Han stannar inte bara upp och sa det är tomt prat. Han ville undersöka hur det låg till. Ikväll så har jag ett budskap till dig, så du kan inte bara, du måste välja ikväll. Antingen så säger du som att det är tomt prat och förblir status quo. Eller så kommer du springa efter den heliga ande, försöka få tag i honom och försöka förstå det jag ska predika ikväll. Vi står inför ett väldigt tufft läge i Sverige. Det är antingen eller nu, och det har varit i flera år. Sverige befinner sig i en andlig vågskål. Gud väntar på att det ska resas upp en generation som kan vara ett stöd och hjälp för nästa generation. Gud väntar på någonting. När lärjungarna får löftet om att ni ska få den helige ande, så när de fick det löftet så visste de inte vad det var. De hade ingen aning. Det enda de visste det var att de skulle få någonting som de inte hade haft förut. Så de springer upp i den övre salen. Så är de där 120 pers ungefär. Och så ber de, väntar och ber och väntar. Vad spännande. Ingen visste någonting. Vad är det som ska hända? Ni ska få kraft. Jaha, men hur då liksom? Ska det komma in en pastor där med Bibeln under armen liksom? Hej, det är jag, den helige ande. Tjena. Jaha, det är du som är den helige ande liksom. Eller ska det dundra in i ett lovsångsteam där, vet du, och skapa en stämning så det ska bli lite kolsyra benen först och ska kännas lite så här, va? Eller vad väntar vi på? De visste inte. De bara väntade. Och de var öppna. Och trodde på löftet. Släppte det inte förrän de fick det. För de sa att ni får inte lämna Jerusalem förrän ni har fått kraft. Och så tror vi att vi ska kunna göra dunderverk liksom utan den helige ande. Men det är så dumdristigt, så det är så svenskt. Men om Jesus och lärjungarna var beroende av ett dop och den helige ande och blir beklädda med kraft så måste väl ändå vara så att kyrkan idag, församlingen idag, måste hela tiden leva i dopingtillstånd. Va? Vi måste dopa oss i den heliga ande och få uppleva kraften. Varför då? Vi kommer aldrig orka vara frälsta annars. Därför är det ett sånt tryck. För djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter dem som han vill slakta, förgöra, sluka upp och till slut döda. Tror inte att han ligger på latsidan. Han har lagt in högsta växeln för länge sedan. Och om vi inte uppmärksamma så kommer han att hitta en svaghet i våra liv. Sen kommer han att skjuta in sin pil, så kommer han att använda den hoken emot dig hela tiden. Därför måste vi förstå blodets kraft. Måste förstå den helige ande som uppenbarar ordet för oss så vi kan stå emot djävulen på den onda dagen. Amen. Det här är ingen lek. Det är många dagar som blir frälsta men så blir de backsliders. Så mycket avfällningar efter så kort tid. Vad beror det på? Vi har glamofierat evangeliet. Vi har förlätta omvändelse i det här landet. Vi lovar guld och gröna skogar. Vi lovar farvör och vi lovar alla löften ska slå in på 2 veckor. Liksom, och ekonomiskt överflöd och det ena efter det andra, vet du. Ja visst, detta finns som löften. Men det enda vi lovar, hör mig vän, så häftigt det är lidande. Men i lidandet så finns det en glädje. Och när vi går i lydnad i den väg som Jesus gick, då får vi favör. Och du kan få uppleva favör på livets alla områden. Men det är bara en bonus, brukar jag säga. Det viktigaste är att du ska dö bort ifrån ditt eget kött. Varenda morgon så går du upp, du borstar tänderna, sätter på kaffet, så går du in och dör. För då måste du kunna säga som Paulus, nu lever inte längre jag. Nu lever Kristus i mig. I am a nobody. Men i Kristus är jag någon. Amen. Så vilken uppmuntran. Du är ingenting. Du är nobody. Ja, det är du. Men i Kristus har vi allt det vi behöver. I Lukas 24 och de här Emmausvandrarna, det skulle kunna vara Kramforsvandrarna. Ungefär 1,1 mil var det mellan Emmaus och Jerusalem. Det är ungefär vad det är mellan Kramfors och Bollsta. Kramforsvandrarna eller Bollstavandrarna. Ja. Så går de där. Förundrade, berättar, pratar med varandra om det som har hänt. Ett mirakel har inträffat. De visste att det som någonting har hänt här. Och så står det plötsligt så dyker Jesus upp. Och går jämte dem. Och han går där och så hör han dem prata. Jag tycker det är så komiskt alltihop. Han är huvudpersonen i dramat. Det är han, om honom de pratar. Men de ser ju ingenting. De är helt blinda, vet du. Så de stannar upp, tittar på varandra. Kleopas och hans kompis. Va? Och tittar på varandra och säger, men vad är det för knäppjök? Vet inte han vad som har hänt? Ja? Och så står det så här att Jesus frågar så här, vad är det ni pratar om? Då stannar de och såg bedrövade ut med en stackars krake. Är du det enda som inte har fattat någonting? Har du inte hört den här mannen som har dött och stått upp från det döda här? Och du går här och inte vet någonting. Men hallå! Ja. Och då säger Jesus så här. Vadå? Det tycker jag är komiskt. Han visste. Han var ju huvudpersonen. Ändå säger han, vadå? Han vill liksom testa dem lite. Det är humor. Och så svarar de så här. Det som har hänt Jesus från Nasaret, en profet, mäktig ord och gärning för Gud och folket. De har dödat honom och nu har han uppstått. Jaha, okej. Intressant. Precis så är det med Guds församling ibland. Vi har missat honom. Han har rört sig mitt ibland oss. Men vi har varken sett eller hört honom. För våra ögon har varit helt förblindade. Han har dykt upp både lite nu och då. Talat genom Herrens profeter. Talat till människor och haft drömsyn och haft tankar, bilder. Han talar genom ordet, lovsången. Men vi har inte sett det. Och så står det så här. När han låg till bords med dem, för de bjöd in honom, tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon. Då kände de igen honom sen första nattvarden. Och då när de skulle vilja ställa alla frågor, då när de hade hört honom predika här innan och undervisa dem, det var den mest karismatiska, snabbaste bibelskolan som någonsin har varit. Han bara pumpar dem full med ord, kunskap och smörjelse. Det var som Guds strålglans, tror jag, vet, runt Jesus. Det bara först exploderade i dessa lärjungarnas hjärtan. Och då när de skulle vilja ställa alla frågor, där när deras ögon öppnades, ja, då drar han. Då sticker han, vet du. Jag tycker jag är väldigt... Det var ju oschysst gjort, alltså. Men han drar, han försvinner. Och då säger de så här. De tittar på varandra. Nu förstod de allt det han hade sagt. De förstod plötsligt vem han var. Så säger de till varandra så här. Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss? Brann inte våra hjärtan? Någonting hände när Jesus talade in i deras liv. Han tände en eld. Han tände en eld. Var är de idag som inte bara är härligt frälsta? Som inte bara är döpta i ande? Men som är döpta i eld? Elia. Profeten Elia kom som en eldsprofet. Johannes döparen kom i en atmosfär och öppnade upp vägen för Jesus. Jesus hade Elias ande. Elia var eldsprofet. Var finns de idag som är kallade av Gud att vara eldsmänniskor? Inte bara gå omkring och liksom vara lite allmänt andefyllda och härligt glada och liksom klämkäcka. Men som har en eld. En eld som sätter andra människor i eld. Var finns de i Sverige? Var finns de i Ådalen? Dessa människor som är beredda att kliva upp på muren och säga: jag vill vara en eldsmänniska. Jag vill ta emot eld som förtär mitt eget. Men också en eld som sätter mitt hjärta i brand. Den förtärande elden är första Thessalonikerbrevet. Förtärande eld som bara gör rent hus i våra liv. Är du beredd att förlora något för att vinna något? Brann inte våra hjärtan? Och då så står det, då bröt de genast upp och vände tillbaka till Jerusalem. Alltså när de fick möta denna elden så hände någonting. Så plötsligt det de hade tänkt var inte längre intressant. De vände om och gick en annan väg. När du får drabbas av Guds eld så kommer du inte bli densamme. Då blir saker som en gång var intressant för dig och som var prio, det är ingenting värt, för det finns bara en sak som driver dig. Det är Guds eld. Guds eld drar dig in i bön, vet du. När du plötsligt förstår att du har fått makt att binda och lösa, förklara krig mot djävulen och kasta ut honom. Jag vet att jag tar i nu, men någon predikant måste göra det i Sverige också. Vi behöver eldsförsamlingar som inte bara är intresserade av kafferep och pyjamaspartyn. Men som förstår att det är en helig institution. Där är det förvandlande plats. Men det är människor, det handlar om liv och död. Vi är ingen remissinstans som ska tycka synd om människor och klappa dem på axeln. Vi ska förmedla Guds kraft och Guds eld över människor. Sen är det Guds sak att utföra det. Ibland förstår vi inte allt, men det är inte vår business. Vi ska göra det vi ska göra. Men att det står att lärjungarna blir döpta i ande och eld. Och du är kallad till att vara en eldsmänniska. För med mig till andra Timoteusbrevet. Jag vill ta dig med och tala lite grann ikväll om att du är kallad till någonting unikt. Du är kallad till att vara en befriare. Du är kallad till att lösa upp knutar i människors liv. Du är kallad av Gud att konfrontera det som är orättfärdigt. Jag vill predika om att du är kallad till att vara i det övernaturliga och tro Gud om mirakler. Och det är så skönt att veta att ingen av oss som är här är överkvalificerad för att få vara med. Alla får vara med. Om du vill. Ingen ska kunna komma här och säga att jag är för bra för att vara med. Och ingen ska kunna komma och säga att jag är för dålig för att vara med. Det är för Gud kallar dig. Och i andra Timoteusbrevet, när Paulus skriver till Timoteus, så är det som ett enda stort kärleksbrev. Och det står att han tänker på honom dag och natt. Och han påminner Timoteus om att du har någonting i din släkt som är viktigt. Du har ett arv. Välsignelsen har legat över din mamma och din mormor. Och glöm inte bort att en gång så la jag händerna på dig också, säger Paulus. Så det var som att Paulus, när han satt fängslad i Rom, han ville påminna Timoteus om att deppa inte ihop nu för att jag är flintskallig och håller på att gå bort, utan du har livet framför dig. Och det fanns en anledning till varför Paulus skrev till Timoteus, för att han förstod att han är ung och han kanske är lite nervös. Hur ska det bli? Jag har satt min tillit till Paulus och han har hjälpt mig mycket och han har introducerat mig mycket i andens liv. Och därför skriver Paulus en uppmuntran till honom som ett kärleksbrev. Och han skriver, det står i vers 6 så här: därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Det fanns alltså ett tillfälle som Timoteus kunde se tillbaka på och veta att där hände någonting. Och det var en nyckel, det var Paulus händer, handpåläggning. Inte att hans händer var speciella, men det var en profetisk handling, och det vet du, handpåläggning är ju bibliskt. Där hände någonting. Där fick han evangelistens gåva och han fick gåvan att förmana Timoteus. Så Paulus påminner Timoteus om att nu ska du inte vara deppad här. Ska du inte deppa ihop och vara ledsen här, utan tänk på vad du är kallad till. Kom ihåg det du en gång fick. Kom ihåg att du är specialsydd i Herrens armé. Du är specialkallad. Och jag var med vid det tillfället, säger Paulus, och jag la mina händer på dig. Och den elden som då kom i ditt hjärta, som kanske håller på att ebba ut, den elden ska flamma upp igen. Och det är precis det, tror jag, som den helige ande vill göra i vårt land. Det finns en depressionsande som djävulen försöker lägga över sitt folk. Uppgivenhet, frustration, som liksom ett mörker som ska lägga oss av uppgivenhet och otro. Men vi har avslöjat det. För vi vet att det inte är Gud. Utan istället så ber vi om att Gud, Herre, påminn mig om det jag en gång blev kallad till. Och i det så har vi alla en kallelse. Det talar inte bara någon som predikar, undervisar och är ledare. Alla är vi kallade. Från mörker till ljus. Och sen har vi alla fått minst en gåva var. Och när djävulen försöker komma och påminna dig och mig om vår historia, för den har jag också. Jag har inte alltid varit Guds bästa barn. Jag gjorde revolt ett tag och kände att jag vill inte ha med det här att göra. Att det var jobbigt. Fy vad jobbigt, vet du. Jag var predikant också. Det är ju värsta som finns. Det kan man tycka fortfarande, men jag har inget val. Jag bara abdikerar. Så kommer djävulen ibland och vill påminna dig och mig om saker som vi skulle ha gjort och inte har gjort. Och livet som inte var så rättfärdigt och gott inför Gud. Men då lärde min farmor mig någonting väldigt bra. När jag var liten pojke, jag var 11-12 år, så sa hon så här: Morgan, du ska predika ett helt liv. Jaha, tänkte jag. Det har du fel. Men hon fick rätt, än så länge. Jag tänker fortsätta. Men så sa hon så här: när djävulen kommer och påminner dig om din historia, då ska du påminna djävulen om hans framtid. För han ska brinna i helvetet tillsammans med sina demoner. Är jag för magstark nu? En del håller på att bryta ihop här, eller så? Det här är sanningen. Sanningen gör oss fria. För ingenting av våra misstag, ingenting av det som finns i våra liv tillbaka kan hindra dig att gå starkt med Gud. För du är kallad av Gud. Och när Paulus påminner Timoteus om detta så säger han så här. Skäms, eller han säger så här först i vers 7. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa. Vad är det för ande då? Ja, det är modlöshetens ande. Kommer den från Gud? Nej. Varför är människor modlösa? Varför ger man upp? Ja, det är en bra fråga. För lite närhet, för lite gemenskap med den helige ande, tror jag. Den ande som Gud har gett oss är inte modlöshetens ande. Utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens. Alltså, kraft och självbehärskning, det är två ytterligheter. Kraft, buller och bång, språk, fyrverkeri, självbehärskning, det är något helt annat. Vad är det som binder ihop det? Kärleken. Den ande som Gud ger oss är detta. Och så fortsätter han. Bär också du ditt lidande för evangelium. Efter den kraft som Gud ger. Och så står det. Han har frälst oss. Kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av det som vi har gjort. Utan i kraft av sitt beslut och sin nåd. Helig kallelse. Den kallelse som Gud har gett dig och mig. I vår tid. I en tid som denna. Den är helig. När någonting är heligt, hur hanterar man det då? Ordet helig betyder särskild, avskild och sidosatt, speciell. Kallelsen är från Gud att göra skillnad i människors liv som vi alla har. Det är inte en slit- och slängvara som man kan hantera hur som helst. Det är en smörjelse från Gud. Kallelsen som du och jag har ska vi bära, vårda och utveckla. Och den gåva som du har fått ifrån Gud som den helige ande vill påminna dig om ikväll. Det är en helig kallelse. Och om vi menar allvar med att vi ska bryta igenom, vi ska ta landet, vi ska, du vet, de stora orden. Vi ska proklamera, profetera. Men det bottnar i att den kallelse som Gud har gett dig, den måste vara helig. Den får inte smutsas ner. Den måste hållas vit och obefläckad. Ren inför Gud. Och det är utmaningen. Men likväl så säger Gud, jag vill använda vem jag än väljer. Det är inte vi som väljer, det är han som utväljer. Och så får vi svara ja eller nej. Så är det. Och jag vågar påstå och säga att alla vi som är här inne, vi har en helig kallelse. Att påverka människor och göra skillnad i människors liv. Inte för att jag är någonting, men för att den smörjelse som finns i den gåva jag har fått från Gud, så följer det en tro till det. Och så kliver jag ut i den gåvan och börjar agera utifrån den gåvan, så kommer Gud att ge mig kraft och nåd och kärlek att kunna växa i den gåvan. Och han kommer aldrig någonsin att pröva oss över vår förmåga. Så det är helt ofarligt att gå in i det Gud har tänkt för dig. Amen. Så Guds ande är ande som bryter igenom. Och under hela gamla testamentet och nya testamentet så ser vi att Gud kallar människor. Gud kallade Mose. Då kan han väl kalla dig. Mose var en mördare. Ändå utväljer Gud Mose. Och Gud har kontakt med Mose. Väldigt nära. Och han leder hela folket. Man vill göra av med honom och det ena efter det andra. Men Gud hade utvalt Mose. Gud utväljer idag gudsmän och gudskvinnor för att vara en vattendelare i den tid som denna. Den är, livet med den helige ande har blivit äventyr. Den har bryter det religiösa mönstret som man kanske är född in i. När man är uppfödd med en frikyrkokultur som är något helt annat än Guds rikes kultur. Kallelsen är A och O. De som antar kallelsen säger, Herre, här är jag. Ta mig, sänd mig dit du vill. De kommer gå starkt med Gud. De som inte tar antal kallelsen, de är inte mindre frälsta. De kommer till himlen om också, för det är frälsningen som tar oss till himlen. Men om vi vill göra skillnad, och enligt Lukas 10, när Jesus sänder ut de 72, 2 och 2, och säger, gå ut i byarna, städerna. Lägg händerna på sjuka, kasta ut demoner, gör gott och hjälp människor. Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför att skördens herre sända arbetare. Kallelsen kan inte bli tydligare. Var finns du i den här bygden som vill ta tag i den andliga stafettpinnen och springa med det profetiska in i framtiden till ny generation? Det är väl inte sagt att den äldre generationen och den generationen som lever nu inte ska ha sitt självklart, men vi talar hela tiden om det finns en framtid också. Och i hela Bibeln så finns det människor som har blivit kallade av Gud. Vi ska titta på en som jag har någonting jag vill säga till dig. Som jag upplever är profetiskt för den här bygden. Nu tänker jag på Kramfors, Ullånger och Bollstabruk. Finns det människor från andra håll så kan du säkert identifiera dig du också. I första Samuelsboken kapitel 16 så ser vi hur David blir smord till kung. Och det står i vers 13 i första Samuelsboken 16. Då tog Samuel sitt oljehorn, smorde honom mitt ibland hans bröder. De trodde att det var någon annan, vet ni, av de där bröderna. Men Gud utväljer. Det är det gamla testamentet det här. I nya testamentet är vi alla kallade. Och Herrens ande kom över David. Och från den dagen och framöver, sedan steg Samuel upp och gick till Rama. Herrens ande kom över David från den dagen och framöver. Den dagen blev Davids mord till ett uppdrag. I den helige ande så vill Gud vill smörja dig till tjänst på nytt igen. Tro inte att Gud pensionerar dig. Eller förtidspensionera dig. För att du är lite andligt krasslig. Nej. Du kommer inte undan, vet du. För där du är Guds rike. Och Gud kommer aldrig kräva mer av dig än vad du orkar med. Därför kan vi slappna av. Och bara känna, tack Gud att jag får tjäna dig. Så säger vi i det lilla. Det är ju typiskt svenskt. Men tjäna dig där vi är. För Gud så finns det inget litet. Allt är stort inför Herren. Och sen så står det i 17 kapitlet. David är smord. David har varit i Sauls hov. Och David, han får komma in i en situation som han aldrig hade kunnat räkna med. Och det här för mig är en profetisk bild av det Gud håller på att göra i Sverige just nu. Så är det. Davids tre av hans bröder var med i israelitiska hären. Och filisterna har ställt upp till strid och Goliat trädde fram denna vandrande container. Och det står han. Och jag kan uppleva för min inre syn hur vi alla har våra Goliat. Församlingen har sina, familjen har sina, vi var och en utifrån vår gåva har vi våra Goliat som vi måste övervinna. David, han vet inte vad som ska hända. I kapitel 17 och vers 11 så står det att när Goliat har trätt fram så när Saul och hela Israels här hörde vad Goliat sa blev de förfärade och skräckslagna. Tänk att en man kan sätta skräcken hel här. En man trädde fram och satte skräck i hela folket i det han sa. Inte bara i det att han var stor till sin fysik, utan i det han sa så skapade en fruktan och lamslog allt vad initiativ var. Och precis så är det ibland bland Guds folk. Vi vet vem Gud är, vi vet hans löften, vi har sett hans godhet, men så har någonting hänt i våra liv. Någonting har bara ställt sig framför oss, en stor Goliat, så har vi tappat kraft. Och så har vi blivit totalt förhandlingsförlamade och känt att vi är skräckslagna. Och för ett ögonblick så har vi glömt bort både löftena och kallelsen och tron på Gud och hela paketet. Och det är mänskligt, visst är det så. David får liksom en befallning faktiskt av sin pappa Isai att springa iväg, ta med dig lite mat och springa iväg och titta till dina söner om de är vid livet. Och David, han har varit liksom bland fåren och vaktat fåren. Det var inget glamoröst jobb direkt. En ung pojke, han fick vakta lite får. Så kom han in i striden och Goliat hade sagt att låt mig få strida mot en av er. Bara skicka fram en som kan strida mot mig. Ingen vågade. För de visste att det blir köttfärs direkt. Alltså. Det man tittar på honom bara. Alltså. Titta på honom. Och ju mer man tittade på honom, va, desto mer skräckslagna blev de. Så ingen vågade ju. Ingen ville frivilligt gå in liksom i döden. För man visste att det här går ju inte. Och David, han kommer dit och har med sig lite mat. Och då har Goliat precis stått fram igen och sagt de här orden att låt en man träda fram. Ge mig en man. Om han vinner så ska jag bli slav. Vinner jag så ska ni bli slavar. En våldsam maktkamp. Och precis så är det i andevärlden ibland över vårt land. Så är det i den här regionen. Det är kamp i anden. Hör ni det? Nu målar jag inte upp någon glamorös bild, för jag talar om vad jag upplever. Och vi har haft ledarsamling här och det finns genombrott i den heliga ande. Men för att kunna ta oss an uppgifter och förstå så måste vi också se sanningen. Så Goliat, han står där och spyr ut sitt hat. Och det står i vers 24 att när Israels män såg Goliat så blev de mycket rädda och så flydde de iväg. Och så kommer David. Och så berättar man för David vad Goliat har sagt. Att den som slår ner Goliat, han ska få ett skattefritt år i Israel. Ja? Man försöker locka med allting, men det var ingen som vågade träffa. Inte ens ett skattefritt år lockade någon. Nej. Totalt låst läge. Så kommer David. Så hör han att det är någonting som håller på att hända där, va? Så han bara frågar, vad har han sagt där borta? Så berättar man för David vad han har sagt. Och då säger David så här i vers 26. För nu reagerar David på ett sätt som ingen annan har reagerat. Alltså så säger det mig att man kan uppfatta saker mer än på ett sätt. Man kan se och uppfatta saker utifrån din själ. Det själiska, känslolivet. Eller så kan man välja att se det utifrån min ande. David hade varit ute på hedarna bland fåren. Där hade han mött Gud. Där hade någonting formats i hans hjärta. Av karaktär, av substans. Och han lät sig inte luras. Så när han får sig berättat vad den här mannen har sagt, den här Goliat. Så tittar han inte med sina fysiska ögon hur stor han är. Det är någonting som reagerar i hans inre. I hans ande. Och så säger han exakt det allting handlar om. För då säger han så här. Vad får den som slår ner den där filisten? Och tar bort skammen från Israel. Så kommer det. Vem är den oomskurne filiste som vågar håna den levande guden så här? Vilket perspektiv. Från att ett helt folk har tryckts tillbaka, paralyserat skräckslagna, så står det fram en yngling och säger, vem är han som vågar håna, inte folket, men den levande gudens här? Han hade ett annat perspektiv på situationen. Varför då? Någonting hade hänt i hans hjärta. Vi lever precis i den här kontexten i Sverige, i den här regionen. Gud söker efter dem här inne ikväll som vill se situationen utifrån Guds hjärta. Att se hur det står till i anden. Att det är ett skarpt läge. Det handlar om nästa generation. Det handlar om församlingarnas överlevnad om 10-15 år. Det handlar om att fånga den profetiska stafettpinnen och våga springa och konfrontera och utmana Goliat. Men allt för många har i sin likgiltighet tagit ett steg tillbaka. För man har tyckt att det har varit för jobbigt att söka Gud. Så man har försökt förklara utifrån det själiska perspektivet, mina känslor. Jag orkar inte, jag vill inte, jag känner inte för det. Fine, men be inte om väckelse, min vän. Det är bortkastad tid. Jag lovar dig. Därför väckelse innebär att det blir krig av människorna. Och Goliat, han står där. Och då händer det som naturligtvis händer när någon man eller kvinna, ung eller gammal, står upp och vill gå med Gud. Vad händer då? Någon som vet det? Vad händer det om man vill gå med Gud? Ja, men det händer en sak först. Motstånd. Du behöver inte be om det, vet du. Det kommer som ett brev på posten. Vad var det som hände med Jesus när han klev ner i Jordan? Döptes i vatten. Blev fylld med kraft. Vad hände sen? Rätt ut i öknen. Ja, hur hamnade han där? Det var Guds plan. Så fort någon vill gå med Gud, det är att gå mot strömmen. Har du sprungit i motsatt riktning i en rulltrappa i Storstockholm någon gång fullt med folk? Det har jag gjort för att testa. För så är det att gå med Gud. Börja nerifrån, springa mot allt folket och rulltrappan går neråt. Jag kom upp, jag fick kämpa. De tittade på mig, tror jag var en idiot. Det var en bild som jag hade haft sedan jag var liten, så jag ville testa hur det var. När David vågar tala ut de här orden så reageras det i anden. Och nu är det vid tre tillfällen som man får möta på motstånd. Det första motståndet kommer från den som man minst anade. Hans bror, storebror Eliab. Är inte det typiskt? Att familjen sätter sig emot. Men det Jesus själv säger, en profet blir aldrig erkänd i sin hemstad. För det finns ingen tro. Han är bara snickare. En ynklig snickare, han är väl ingen profet. Så kanske många säger, men då har jag ett löfte om att vi ska göra större saker än vad Jesus gjorde. Han hade problem med det där. Därför tror jag man kan vara profet i sin egen hemstad. Eliab, han säger så här. Läs med mig i vers 28. Då säger han så här. Varför har du kommit hit? Han känner sig hotad. Nu var han liksom hotad i sin position. Eliab var ju en storebror. Han kände dåligt samvete. Han blev skuldbelagd säkert för att han inte hade tagit ett initiativ och vågat säga det David sa så frimodigt. Så han säger... Varför har du kommit hit? Åt vem har du lämnat den lilla fårajorden i öknen? Så säger han någonting bara för att skydda sin egen position. Så säger han så här. Jag känner ditt övermod och ditt hjärtats ondska. Alltså, det är en ren skär lögn. Va? Istället för att leva i sanning och erkänna, ja David, det är så här, jag är feg. Jag har inte sett det du ser. Jag hänger på dig. Du är min lillebror. Du har blivit förtryckt under uppväxten. Ja, men jag hänger på dig för att du har rätt. Nej, han känner sig hotad. Så istället för att vara ärlig och säga, jag har inte sett det du ser, så gömmer han sig bakom en lögn. Och uttalar det han egentligen själv är mitt inne i. Han avslöjar sig fullständigt. Ungefär som när vi barn lekte, du som sa att du kan vara. Jag möter många människor som har den där attityden. När man trycker på de profetiska knapparna, ställer en fråga, utmanar folk, så springer de och gömmer sig bakom lögner. Tomma ursäkter som är ihåliga, som är ett dåligt skal. Man bara petar på dem så går det sönder. Det finns ingen substans, det finns ingen mognad, det finns ingenting. Och så leker man bara att man är det. Stått där ihop med alla andra, liksom, vi ska ta en god liat, liksom. Men hallå, kliv fram du då! Och vågar du inte, gör det tillsammans med någon som vågar och erkänner att du inte har det där som den andra har. För det handlar inte om dig. Det handlar om Guds rike. Och det är krig! Du känner att jag är på krigsstigen ikväll, men Lars-Åke får förlåta mig. Det är så här. Därför är det någonting i min ande som driver mig till i den här bygden. Det finns en Goliat som har rest sig här. Det finns en andlig fattigdomsmentalitet som ska brytas och kapas med ankerknölarna i Jesu namn. Och det ska resas upp en apostolisk kyrka i full kraft. För att vi har varit med Herren. Vi har varit med Gud. Och då säger han så här, det är för att du vill se på striden, det är därför du har kommit hit. Det var inte alls så. Han fullständigt kokade ihop alltihop. Han ljög. Och David, han blev helt chockad. Och säger han så här, men vad har jag gjort? Det var ju bara en fråga. En fråga kan få hela helvetet att bryta lös. När frågan är rätt ställd. Och det är precis det som den helige ande, de där obekväma frågorna, ställer den helige ande till oss. Han utmanar oss, han lockar oss. Men för många av oss så blir det obekvämt. Och det är just då vi måste abdikera och säga, Herre, förlåt mig. Förlåt mig att inte jag sett det du ser. Jag antar kallelsen. Jag vill gå med dig. Jag är ingenting i mig själv, men Herre, ge mig kraft. För det är bara svagheten som du är stark genom mig. Den andra gången han får möta på det här motståndet, det är i vers 33 när Saul säger så, inte kan du gå och strida mot den där filistén i de där kläderna. Det måste du ändå förstå att han är ju en erfaren krigare. Titta på honom. Och du, vad har du? 16-17 år, då är ingen rustning alls. Det funkar ju inte. Och så testar han rustningen, försöker ikläda sig någon annans klädnad. Det funkar ju inte alls. Men det är som att han gör det med vördnad inför den äldre generationen, så tänker jag. Ja. Du behöver aldrig göra om dig. Du kan aldrig gå någon annans smörjelse. Du kan aldrig anta någon annans kallelse. Du är kallad vid namn. Du är unik. Du är bra. Du duger. Du räcker till. Bara kasta dig på Gud. Och be att han ska klä dig med smörjelse och kraft. Och David förstår att jag kan inte gå i någon annans kläder. Jag måste gå i det jag har. Och så står det lite längre ner i berättelsen. Den tredje gången som han möter på ett motstånd. Och nu får han möta Goliat öga mot öga. Nu står han face to face. Och då säger Goliat så här, menar du att jag är en hund? Har du känt den där situationen när du liksom har antagit utmaningen, gått in i kallelsen och accepterat den och kapitulerat, abdikerat och gått in i striden och så möter du Goliat liksom på något sätt hur den inre syn och så hör du bara hånet eka. Vem tror du att jag är? Vem tror du att du är? Va? Menar du att jag är en hund? Försöker liksom göra ner honom fullständigt. Krossa hans självkänsla, hans andliga självförtroende. Ska för sista gången liksom försöka plocka av honom det där som han hade fått. Och då säger filistén så här, kom till mig du. Han förbannar honom med alla sina gudar, Goliat. Kom du, så ska jag krossa dig. Bara kom se, kom se, kom se. Så liksom säger Goliat, va? Kom, bara kom. Och då säger David så här, vet du. Och kom, tänk på att han är 16-17 år. Ingen erfarenhet av att möta Goliat. Han har aldrig varit i den situationen. Men han känner sig fullständigt lugn och trygg. Varför? Det hade hänt någonting där ute bland fåren i ensamheten. Någonting hade formats i hans hjärta. En kallelsemedvetenhet. Och då säger David så här. Det här tycker jag är starkt. Det här är oerhört starkt. Du kommer emot mig med svärd, spjut och lans. Men jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Vadå ett namn? Det är ju inga tillhyggen, det är ju ingen yxa, spjut eller machetas. Det är ett namn. Vadå ska du stå och ropa ett namn? Men jag gör ju köttfärser där innan du hunnit första bokstaven. Liksom. Ja. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Jag känner som det här andliga självförtroendet. Liksom. Han står där bara. Han är helt lugn. Och så börjar han profetera, vet du. Herren skall denna dag överlämna dig i min hand. Inte att han ska göra det. Herren skall överlämna dig i min hand. Jag ska bara stå här och vara. För striden är inte min, vet du. Och jag ska slå ner dig. Nu kommer det bästa. Och ta huvudet av dig. Kan du se det framför dig? Lille David står där utan vapen. En slangbälla hade han ju bara sen då, va. Och han står fullt påklädd, erfaren krigare. Som en vandrare container, 23 lång, vet du. Och så står han och så profeterar den här lille killen, vet du. Herren ska i denna dag ge dig i min hand och jag ska ta huvudet av dig. Det är så striden ser ut. Maktkonstellationer, positionstänkande. Politik och religiositet, farisism, lagiskhet kan vara som en Goliat för oss. Och ibland så är vi frestade att gå in i striden i vårt kött och börja kriga. Men då säger Herrens ande till oss, det är inte vår sak att strida. Bara använd mitt namn. Lev nära mig. Anta kallelsen. Jag har kallat dig vid namn. Jag har smort dig för ett uppdrag som är större än vad du tror. Och så säger han, jag ska denna dag ge de filisteiska krigarnas döda kroppar åt himlens fåglar och åt jordens vilda djur. Fullständig krossad. Låter ju rått. Men varför ska detta ske? Jo, det finns alltid ett syfte när Gud gör någonting. För att inte vi ska ta åt oss äran, då står det. Och hela världen ska förstå, hela dåtida världen ska förstå att Israel har en Gud. Hela denna skara ska förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens. Och han ska ge er i vår hand. 3 gånger möter han på motstånd. Alla 3 gångerna så är han väldigt vis. Han lockas inte in i köttet. Utan hela tiden står han fri. Varför då? Han var kallad vid namn. Goliat försökte ansätta hans historia. Saul försökte sätta dit honom och säga, du är en ung pojke. Han är en krigare sedan unga år. Hans bror Elia försökte ta av honom självförtroendet och kallelsen och säga, du har ingenting här att göra. Vem är du? Bara stick hem igen till din lilla fårajord. Bara se ner på honom. Tiden är slut att se ner på det som du är kallad till. Gud vill resa dig upp i full kraft. Du är kallad vid namn. Och när någon människa kommer och säger till dig att du ingenting är värd, så lyssna inte på det. Håll dig till dem som gillar dig då. Jag har mött dem som har försökt och de har lyckats ibland köra in dolkar i min rygg. Men idag, sedan 8 år tillbaka, så har jag vänner som säger, jag tar och drar ur dolken. Jag står vid din sida, Morgan. Jag täcker upp dig. Du har mitt hjärta, du har min koloniagemenskap. Profetera, stå på och predika, jag täcker upp dig. Ett antal sådana har jag och min fru. Och det är guld värt. Du är kallad vid namn. Ikväll så söker den helige ande dig igen som vill anta kallelsen på nytt för den här bygdens skull. Och vet du det? Goliat, han faller. Han faller. Vi har våra Goliat i våra liv. Människorna som vi längtar att det ska komma till tro är en viss typ av Goliat. Andevärlden är en Goliat. Men vet du, innan han vann seger över Goliat så gjorde han någonting som föranledde att Gud kunde använda honom i striden. Det var det att han hade tagit itu med björn och lejon. Först. Om du vill fälla Goliat, om du vill se andliga genombrott i din församling, om du vill se liksom ett genomgripande förnyelse, förvandling i våra församlingar, den heliga ande kommer och utrustar och skickliggör oss och du vet allt det här, så finns det björn och lejon i våra liv som vi måste ta itu med. Stenar som ligger i vägen för att vi ska kunna gå vägen. Och den enda som kan plocka bort de stenarna, ja, det är Herren. Men du måste ge honom tillåtelse att ta bort dem och berätta varför och vad det är för stenar. Björn och lejon måste ut i våra liv för att du ska få kraft att kunna fälla Goliat. Men du är kallad vid namn, du har fått kraften, utkårelsen, smörjelsen till det och du är inte överkvalificerad. Halleluja. Halleluja! Jag menar, hoppa jämfota, vet du, för så känns det i min ande. Det här är sanning. Hur trött du än är, hur lite syre det är i kyrkan nu, så är det fullt sant. Det är ett krig att utkämpa andevärlden. Bollstadskyrkan, Kramfors pingst och Ullånge pingst. Alla församlingar däremellan. Det är seger i anden. Och ibland så måste vi gå i klins med Goliat. Men om vi måste det, var inte rädd. För då kommer Gud att ge dig ord. Och det enda du behöver är att använda hans namn, hans blod och hans ord. Det är det fundamentet vi står på. När Jesus själv står i öknen och djävulen, egen hög person, kommer och frestar honom. Vad är det Jesus säger då? Det står skrivet. Den här boken. Mina barn, de vet att när jag säger springa och hämta bomben, då springer de och hämtar den här. Den här är dynamisk. Det tycker min Isak på 5 år är roligt att hämta bomben. Den här. En gång så sa han på en flygplats, pappa håller bomben med dig. Det blir uppståndelse. Ordet, vi bekänner oss till ordet. Och nu vill jag säga en viktig sak här nu. Om vi ska få se hur Goliat faller, om vi ska få se hur din kallelse bara växer och det blir som genombrott, så måste du hela tiden leva nära ordet. Jag ska göra en sak nu som jag har gjort, jag vet inte om jag gjort, det är länge sedan jag gjort det. Jag ska illustrera en sak. Då kommer en del att bli helt förskräckta, men det är så. Jag glömmer det aldrig nu. Och nu står på ordet, nu står jag försiktigt här. Om jag står på ordet. Om djävulen är en orm som han beskrivs och han är under ordet. Djävulen är inte död, men han är besegrad. Eller hur? När jag står med full min kraft, 105 kilo på ordet. Det trodde ni inte, men så är det. Så är ormen under Bibeln och syre till försen till ormens huvud. Det kommer inte upp någon syre, så han är ganska paralyserad. Om jag nu väljer ett obetänksamt tillfälle så kanske jag träder åt sidan. Jag står fortfarande på ordet, men nu är det bara 52,5 kilo. Så rusar blodet till ormens huvud och han kvicknar till lite grann. Och så kanske att stjärten och huvudet kommer fram lite utanför Bibeln och jag kan fortfarande säga att jag står på ordet. Och vid ett obetänksamt tillfälle när jag tittar bort så faller min kraft på det benet och då lättar ju kraften här och plötsligt så kanske ormen slår bort Bibeln och innan jag hinner blinka så har han satt sina gifttänder här. Och så försvinner han. Jag kanske inte ens märker att han sätter tänderna i mig. Men han har gjort det. Och det tar ett tag innan giftet sprider sig i kroppen. Därför är det så viktigt att ordet får vara ett fundament. Ordet och anden. Vi måste bekänna oss till ordet. Liberal teologi. Skuggan av Kristus är inte nog, utan vi måste vara i Kristus. Det är det som får fienden att falla. Och då behöver vi inte göra så stora ansträngningar ibland faktiskt. Då bara står vi. Och är i anden. Många församlingar har lättat på trycket i sina doktriner, teologi. Man tror inte på andens kraft, man ska förklara allt. Vi måste bli mer mänskliga, vi måste bli mer toleranta, vi måste bli mer följsamma. Så tappar man trycket på ordet. Det enda som kan frälsa oss det är anden och ordet. Och det står i min bibel att i den sista tiden så säger Jesus, ska jag finna någon tro när jag kommer tillbaka? I den sista tiden så ska de flesta står det. Och grundtexten så betyder det majoriteten ska deras kärlek till Jesus kallna. Och nu vill jag utmana dig ikväll. Vill du anta kallelsen det som Gud en gång lade ner i dig? Vill du att Guds nådegåva ska flamma upp igen? Ja, det tror jag du vill. Amen. Nu ska vi stå upp tillsammans. Jag suttit länge men jag kände att jag måste bara få ur med det här. Jonas, heter du det som spelar gura? Ja, kom. Du kan bara spela det på guran så länge. Halleluja. Halleluja. Kallelsen är helig. När någonting blir heligt för dig, då vill man prioritera det. Det finns saker i mitt liv som är heligt. Det är mina stunder med min familj. Mitt hus är min borg. När jag kommer in i mitt hus då ramlar allting av på utsidan. Problem, bekymmer och allt. Stunderna med frun, med middagar, det är heliga stunder. Men det finns något som är ännu mer heligt. Det är den gåvan.